säger vi välkomna till avsnitt 100-någonting av podden Ålands Handel. Vi spelar in lite på förhand. Vi tror att det blir 183. Om inte något oförutsett händer eller förutsett jorden går under. Med mig i studion idag har jag Fredrik Rosenqvist. God dag.
God dag.
Tror du vi klarar oss fram till avsnitt 183?
Det hoppas vi.
Mm, det bör vi kunna göra. Och i soffan har vi med oss idag Erik Ekström, jordbrukare, lantbrukare.
Jo.
På gården Markusas i Ingby.
Det
välkommen.
Stämmer. Tack, tack.
Vad gör ni på Markusas? Det är mycket det.
Jo, vi har ju många inriktningar.
Berätta.
Ja, det är väl, vi är ju bland annat svinproducenter. Ålands största då, om vi får skryta med det.
Mm. Finns det fler ens? Jo, någonting.
Ja, det är Nygårds skogsgrisar då.
Precis.
Ja, ja, så. Men vi tittar vi nationellt sett är vi ju väldigt små i dem. Men sen förutom svinproduktion då, så har vi ju potatis till livsmedelsindustri, alltså Orkla då.
Mm.
Och sen lökodling till ÅTH.
Just det.
Och sen har vi Kvig Hotell då, jag och min fru.
Det är den här byggnaden som man kör förbi när man passerar Ingbybacken.
Det är så det.
Där man ser att det bor ganska... Berätta, vad är ett Kvig Hotell för någonting?
Ja, no, det är ju som en avlastning för mjölkgårdarna då. De kan föra sina kvigkalvar till oss. Och så föder vi upp dem till nya mjölkkor. På det viset slipper ju mjölkgårdarna göra det själva då. Och de kan spara foder till sina mjölkkor istället då och satsa på det istället. Och vi sköter rekryteringen åt dem.
Aha!
Ja. Så det är så här, kollo för kalvar som växer till sig.
Ja.
Internatskola.
Ja, ja, det kanske man
internatskola,
kan
ja. Lundsberg för... Ja.
Lundsberg för småkossor.
Ja. Ja.
Bra. Mm. Du, kan du berätta lite om gården, Markus? Elfte generationen, stämmer det?
Mm, det stämmer väl nog bra det.
Det är ganska många skor att fylla upp.
Jo, det är det.
Berätta lite om gården. Hur har den hamnat i din familj?
Ja, alltså liksom det här första dokumentet som vi har själva sparat så är ju från 1700 någonting.
Mm.
Men det är ju inte ett köpebrev utan det är väl mer ett kvitto på att vi har betalat skatt till svenska staten.
Så det kan vara ännu fler?
Jo, det kan ju vara äldre. Då. Men, och det går säkert att ta reda på, men vi har inte gjort det ännu. Och ja, då, det, sen hade ju tickat på då, generation efter generation.
Rakt nedstigande led?
Jo, det är ju... Jo.
Ganska olika inriktningar säkert, enligt generationerna, eller?
Ja, då, förstås. Jag menar, det har ju funnits mjölkkor fram till, det var väl 2006, tror jag.
Okej.
Okay. Jo. Så det fanns mjölkkor då.
Men idag ser verkligheten annorlunda ut.
Jo, idag är verkligheten annorlunda. Och sen har det ju varit svinproduktion sedan början på 80-talet.
Mm.
Ja.
Just det. Hur kommer det sig att ni har valt att fokusera på just det som ni gör nu i den här generationen?
Ja, no, det är ju dels... Ja, men det är ju ett intresse framför allt då. Det är det ju.
Man ska orka hålla på 8 timmar, 12 timmar om dagen.
Ja, no, men jo, du måste ju vara intresserad av det du håller på med. Det är ju absolut det viktigaste.
Mm.
Det skulle jag säga. Jo. Jo. Och sen är det ju med lönsamhetsaspekter också. Man måste ju försöka göra det som åtminstone för tillfälle verkar lönsamt. Fast det stundtals då kan vara, jag menar, det kan ju vara tungt eller som att säga. Eller ekonomiskt svårt då, men då är det i alla fall roligt och så kanske du orkar det över den där tröskeln.
Men där måste man ju liksom kunna blicka in i framtiden, för om man säger så här, okej, nu verkar det vara lönsamt med mjölkkor. Det är inte så att man kan lägga ner efter ett år här, men att man ska ju helst hålla på i ganska länge då, om man väl bygger upp en sån produktion.
Så är det ju. Att, ja, men det, ja, men som till exempel mjölkproduktion då, det är en jättestor investering. Att det är ju ingenting som du gör över ett år, utan då tar du ett beslut att nu gör vi det här. Men då är det just det där. Du har ett brinnande intresse för det och då kanske du kör du på det liksom.
Mm.
Ja.
Ålands trädgårdshall är ju då den som tar emot all er lök. Är det så att vi odlar 30% av all inhemsk lök här på Åland?
Ja, de säger det. Är väl
de säger så?
Ja. Jag har aldrig kontrollerat upp det, men det stämmer väl säkert. Det.
Men jag tänkte backa lite till den här gården. Ni är två syskon, du och din syster Karin.
Jop.
Och din fru Emilia.
Jop.
Det är ni som driver gården idag i någon form av kooperativ form? Eller
ja, no, det är som en jordbrukssammanslutning då, som det kallas. Då. Och det var det lättaste sättet att ta över den dagsläget. Då.
Just det.
För
det,
jag och Emilia har ju varit jordbrukare ända sedan 2013 då, egentligen redan.
Mm.
Där vi arrenderar granngården. Då.
Mm.
Men sen 2021 då, så tog vi över liksom familjegården tillsammans med min syster. Då.
Så har ni båda två nu?
Ja, så vi har som två gårdar egentligen då, fast de från utifrån sett ser det ut som en. Men på pappret är de två.
Ja. Finns det vettiga sätt att göra det på när man ska göra generationsskiften? Eller är det så att man hamnar på så mycket skatt så att man måste liksom hugga ner all skog man har och sälja den?
Nej. Alltså, jag menar, i Finland har vi har ett jättefint system för att generationsväxla. Mm. Förutsatt att gården är livskraftig förstås. Mm. Från början liksom. Mm. Då, jag menar, då går det ju absolut. Vi har ju alla möjligheter och du har ju möjliga liksom, hjälp liksom, att få det.
Var får man hjälp med sånt?
Ja, men det är ju med ekonomirådgivarna då till exempel via hushållningssällskapen då, och sen landskapsregeringen då förstås då, har ju mycket olika, de har ju startstöd för företag. Och
din syster Karin har ju dessutom varit hushållsrådgivare, eller hur?
Ja, hon var husdjursrådgivare.
Husdjursrådgivare, just det.
Jo, så var det.
Precis. Det kanske man har nytta av när man ska driva gård med henne.
Det är absolut. Jag menar, det är kunskap är aldrig fel.
Men det här med att driva, det är ju att driva företag och gård då, så att säga, på ett ganska speciellt sätt med sin närmaste familj. Hur är det?
Jo, jag menar, vi är ju uppvuxna med det, så för oss är det så naturligt att det, man är ju ärlig med varandra hela tiden. Det är ju så det är. Jag menar, för oss, vi vet inte om något annat.
Det är så det borde vara att driva företag
nej,
för vem som helst.
Ja, men för oss kommer det så naturligt, för det liksom, vi är uppvuxna med det. Mm. Det är inte något. Men för en annan kanske det skulle vara jättejobbigt. Det beror på. Ja.
Vem är det som är boss?
Det beror precis på det. Den som har bästa idén för tillfället.
Jaha, så det är ganska demokratiskt. Ni är öppna för varandras.
Jo. Ja, men vi har ju lite uppdelat då ansvarsområden.
Okej, vilka roller har ni?
Jana, Karin har ju grisarna då, under sig då. Och Emilia sköter kvigotelle. Och jag har växtodling och ekonomi.
Mm. Ja. Okej, tydlig uppdelning.
Ja.
Det är bra. Men om man då tittar på nästa generation som ska ta över efter, har ni funderat någonting kring det överhuvudtaget? Hur gör ni sen, så att säga, med kooperativet?
Nej, det där långsiktiga målet nu är väl att göra om allt i ett aktiebolag. Det är väl det, nog planen. Liksom. Men det är ju, nu är det 2-3 år framåt i tiden. Då.
Men då kan man sen överlåta sina aktier till vem som helst egentligen?
Ja, det beror ju på hur det görs ändå. Om själva aktiebolaget ska äga gården i sig eller om det är bara ett driftsbolag. Det finns ju hur många olika sätt som helst att göra det på. Så det är... Det har vi inte alls klart, utan det där är bara ett litet frö som vi har sått ännu. Vi får se vad det blir när det här kommer upp.
Vad säger du, Fredrik? Är det en bra bolagsordning för en stor gård? Du som gillar aktier.
Ja, jag som gillar aktier. Ja. Jordbruk är jag kanske inte lika. Jag är imponerad att du frågar så här, har ni tänkt på nästa generation? Du verkar ju väldigt ung, får jag ju säga. Så att jag tror kanske han kommer gå i pension. Är ni upp på 50 år, eller?
Nej. Vi har ju nog några år framför oss.
Ja, men jag tänker ni ändå liksom tre som driver gården nu då tillsammans. Så det är bra.
Ja.
Nej, men inga vet jag. Nästa generation. Men du, vad betyder det för dig personligen det här med att det finns minst 10 generationer bakom dig?
Nå, jag menar, det där har man ju funderat på många gånger och en del tycker att men det där att ha en familjegård, det är en belastning, men vi ser det ju som ett privilegium.
Mm.
Jag menar, vi förvaltar ju den helt enkelt till nästa då.
Säg nu, Fredrik.
Ja.
Man tänker på nästa generation.
Ja.
Ja.
I jordbruket.
Innerst inne.
Det är långsiktigt det där.
Ja, det är långsiktigt.
Ingenting man gör bara på skoj.
Nej.
Men kan det inte vara så att man åtminstone ibland känner sig lite låst så här, att men jag skulle vilja förverkliga mig själv och bli, vad ska jag bli, surfinstruktör på Hawaii istället?
Jo, men det
har aldrig varit stopp på oss liksom. Jag menar, det var senast här för några dagar sedan som vi diskuterade med mamma, och då sa hon med, ja men ni har ju kunnat bli precis vad som helst, men det var det här ni ville bli.
Okay.
Jag menar, vi har aldrig varit tvungna till att bli jordbrukare, utan det är något vi har valt.
Ni är så att säga nudgade, kan man kalla det, i marknadsföringssammanhang.
Ja, vi har.
Småvallade, så här, invaggade.
Så är det nog. Men jag menar, visst funderar man ibland när man studerar. Kanske man ska prova något annat, men sen så kommer man tillbaka till det här i alla fall.
Har du studerat, så att säga, agronomi eller?
Ja, jag är agrolog då, från yrkeshögskolan Novia då.
Just det.
Och det är min fru också, men Karin är ju husdjursagronom då, från SLU.
Precis.
Ja.
Ni har allt.
Mm. Ja.
Om någon kan driva gård så är det ni.
Ja. Ja.
Du, det var inte alls länge sedan så råkade ni ut för något riktigt bedrövligt och hade en stor brand. Berätta lite mer om det här.
Ja, det var ju en lördag kväll då. Så då började en traktor brinna i ett av våra maskinhallar då. Och det var ju väldigt ett snabbt brandförlopp då. Så vi hann egentligen inte rädda någonting, utan det totalförstörde 3 traktorer då, och såmaskin och jordbearbetningsredskap och mycket däck förstås då. Vi har ju massa olika däck som vi använder inom jordbruket då.
Gäller det att vara välförsäkrad?
Jo, det är nog en bra sak det, absolut. Jo. Mm. Jo.
Hur har ni hämtat er efter det här nu?
Ja, nu, sådär, rent krasst har vi väl inte riktigt hämtat oss för det.
Det var ju februari.
Jo. Så jag menar, det var ju en massa arbete som egentligen inte, jag menar, det leder ju ingen vart, utan det är ju bara att försöka komma tillbaka till den nivån där du var så att säga.
Ja.
Jo, så det.
Jag har förträngt den här blanden, var den mitt i natten eller vem upptäckte
nej,
den? Eller
var nej, det var på kvällen då, så vid 8:30 så kom det, var det en som körde förbi råka som såg att det brann. Och jag menar, det tog det ju så länge för mig att springa ut. Det kanske tog max 2 minuter, hopp i halar och stäbblar och springa ut. Men jag tänkte att, jag menar, om det brinner i en enda på huset kanske jag hinner köra ut några andra. Men det var nog inga frågan om att man kommer i närheten heller.
Mm.
Och det som var då, det var ju 2 bränder till samma kväll.
Ja just det, det var den här kaotiska brandaftonen.
Ja, de där första brandkoristerna som kommer då. Ja, vi har 7 brandsläckare med oss och resten är ute på andra bränder. Då vart man ju lite nipprigare och tänkte att det är någon som far att tända eld nu. Men så var ju inte fallet, tack och lov.
Nej.
No.
Men, var det någon kortslutning? Vad hände liksom i en traktor?
Nej, det vet vi inga. Det har brunnit så illa så vi får aldrig reda på vad riktigt fel det var.
Okej. Okay.
Jo, utan, men det är ju förstås, det är mycket elektronik och allting. Så ja, men allting kan ju hända i en traktor. Mm. Så är det.
Nu ska vi prata lite mer om lök här.
Ja.
Det är din grej.
Ja.
Mm. För oss som inte odlar lök så här dagligen. Vad är det för, hur ser liksom lökodlingslivet ut? Vad är utmaningarna för dig?
No, främst är det ju det som du inte kan påverka.
Just och det, vädret.
Och det är ju vädret. Ja.
Och skadedjuren.
Ja, no, till en del. Ja. Men vädret är ju ett litet... Det är ju en sak som man måste jobba kring, helt enkelt.
Mm.
Ja.
Hur ser en perfekt löksäsong ut?
Ja, den existerar nog inte, tror jag.
Det är alltid någon som står i tidningen på sommaren när det är lite nyhetstorka och säger nu är vi inte så nöjda.
Ja, så är det.
Någon form av lantbrukare är alltid missnöjd.
Ja, den existerar nog inte. Nej, men som sagt.
Ni är inte så känsliga för sådana här hagel och sådana där saker i alla fall som,
nej,
som äppelodlingen.
Nej, på det viset kanske vi är lite förskonade från sådana saker. Men
de
det finns ju
växer under jord.
Ja, det finns annat som kan bli problem förstås.
Varför är lök en lönsam gröda att odla på Åland? Liksom? Vad är det som gör att det funkar?
Det är väl dels, jag menar, det är väl många olika grejer. Jag menar, det är ju en kunst. Vi har ju en bra kund, eller vi har bra jordmån, vi har rådgivning, vi har ett förädlande företag, och det tror jag kanske är absoluta nyckeln i det hela.
Alltså du tänker på Ålands trädgårdshandlare?
Jo, jag menar, vi har en möjlighet att sälja våra råvaror. Jag menar, egentligen är det ju ganska otroligt här på Åland. Jag menar, på en sån här liten ö med så här lite invånare, så vi har vårt eget mejeri, vi har vårt eget slakteri, vi har en fabrik för förädling av potatis, och vi har ett anderslag där som kan packa alla grönsaker i princip. Jag menar, det är ju en ganska
distribuera stor... Distribuera ut dem till en stor marknad.
Ja, det är en ganska stor nyckel för att få det att fungera.
Mm.
Ja, överhuvudtaget.
Mm. Spelar stor roll.
Ja.
Så det är de som packar, eller gör ni det? Hur ser det ut i löksvängen?
Ja, de torkar och packar åt oss, vi bara odlar.
Okej, okay, så ni levererar löken direkt när den är skördad till dem?
Ja.
Okej, det är lite olika på olika grödor där, va? Äpplena var det så att man lagrar på gård, fattar vi. Någon gång när vi hade en äppelodlare.
Lagrar inte vissa lökodlare på gård också?
Jo, vissa lagrar, men vi är ju så nära, så det är liksom ingen idé.
Jag har varit inne i ett löklager en gång, det var en sån nära döden upplevelse.
Jaha.
Ja, men det var ganska högt upp och jag är jättehöjdrädd. Och sen när man kom dit högt upp så var det väldigt lågt i tak. Och jag är lite klaustrofobiskt också, så det var liksom så här flera fobier samtidigt.
Så luktade lök.
Alltså, ja, det var inte så farligt. Jag gillar lök faktiskt. Mm. I synnerhet röd lök, och det var ju röd lök som lagades där.
Okej,
okay, härligt. Lite hungrig, men, ja.
Samarbetar ni? Ni har hur mycket odlar ni själva? Och så här, samarbetar du med andra gårdar?
Ja, no, det är väl nog ett av våra paradnummer, ska jag väl påstå.
Samarbete?
Ja, det är det nog det. Ja, vi har ett väldigt stort samarbete då, dels med min farbror då, där vi har mycket maskiner tillsammans, och sen en granne då Så vi har som ett skilt bolag där vi hyr maskinerna ifrån egentligen då, som äger maskinerna.
Så. Det finns något slags så här framväxande yngre jordbrukar-community på Åland, va, som är starkt?
Jo, det ska jag nog säga. Det är ju ganska många i min ålder och yngre förstås som har börjat. Och det, jag menar, det diskuteras ju mycket där.
Man tittar inte snett på varandra mellan byarna?
Nej, inte överlag. Sådär eller? Nej, man måste nog se förbi gamla oförrätter. Försöka.
Det finns lite om man behöver. Roligt. Eller inte roligt, jag vet inte.
Ja.
Men du, all odling måste ju idag förhålla sig till hållbarhetsfrågor. Hur ser det ut inom din genre? Hur jobbar man med att öka hållbarheten?
Det är en ganska intressant fråga det där. Jag menar, vi är ju de första som drabbas om det blir dåligt väder eller sånt där. Så vi är ju absolut, jordbrukarna är ju absolut de sista som vill att miljön ska bli sämre. Sånt där. Så jag menar, du vill ju aldrig bekämpa mer ogräs eller skadedjur mer än du måste. Eller du vill ju aldrig använda mer gödsel eller energi.
Liksom, än vad de, som är nödvändigt.
Ja, så det. Det är ju någonting som, ja men det genomsyrar ju allting hela tiden liksom. Ja, det ska jag nog säga.
Vi är denna vecka sponsrade av Ålandsbanken. Den självklara banken för privatpersoner och företag som prioriterar hög tillgänglighet och personlig service.
Det här med hur mycket personlig service man behöver varierar. Men ett tillfälle när man verkligen vill att ens bank ska vara tillgänglig och kunna ge bra personlig service är när man startar ett företag.
Det stämmer bra det där. Vi intervjuar ju ofta nya företagare i tidningen Ålands Handel och inte allt för sällan så pratar de om den här utmaningen med att ta någonting som man är bra på och så omvandla det till ett företag. Man önskar sig ett bollplank kring företagandet helt enkelt.
Och det fina med att välja Ålandsbanken som företagsbank är att de som jobbar där verkligen tar sig tid att ställa de här frågorna som man bör ställa sig som ny företagare. Hur ser affärsplanen ut? Var ska intäkterna komma från? Hur håller man ner kostnaderna? Hur klarar man av att försörja sig medan man startar upp sitt bolag?
Det här har de hållit på med ganska länge. Ålandsbanken sitter på typ 100 år av erfarenhet och kunskap om vad nya företagare ska tänka på. Och kanske framförallt vad som funkar och inte funkar just på Åland. De har genom åren varit med när mängder av åländska företag har startats. Vissa som har flugit och andra som kanske har störtat. Alltså, om du är på väg att starta företag, vilket vi förstås hoppas att du är. Vi älskar entreprenörer här på Ålands Handel. Men då går man alltså via Ålandsbanken först. Via Ålandsbanken.ax/företag. Jag tänkte på det här med att du sa att ni hade så många olika däck. Det handlar det om att man ska köra liksom på olika typer av väta?
Som på våren då när du börjar då, så vill du ju ha breda däck som flyter ut och lägger ut vikten.
Och det handlar väl om att man inte trycker till så
mycket? Ja, du vill ju inte packa dem. Men sen, jag menar, senare under sommaren då, så då när du har radgrödor då, så måste du ha ett smalare däck som ryms mellan raderna helt enkelt. Då. Men där istället då, så kanske du väljer att du sätter fasta körspår. Du har GPS och du väljer ett körspår och där kör du år efter år efter år i samma spår. För att inte packa.
För man vill att det ska vara genomsläppligt i jorden.
Men någonstans måste du välja att köra. Det kommer du inte ifrån.
Det är med häst annars då.
Hur många däcksbyten blir det på ett år?
Det beror på lite hur det passar förstås, men då kan det bli upp en 6-7-8 i alla fall.
Ja, jag ska tänka på det när jag måste byta till sommardäck när jag svär över det.
De är också lite större, vissa av de här däcken.
Till min lilla Volkswagen Polo, ja.
Ja,
du byter däck.
Alltså, hur byter man däck på en traktor?
Ja, du måste ju pumpa upp den då. Och sen, jag menar, beroende på då hur stort däck är det, om du använder någon lastmaskin och lyft fram det med, eller om du orkar rulla fram det själv. Eller?
Men du byter däck själv?
Jo, då byter vi däck själv alltid. Jo.
Vilken apparat.
Mm.
Ja. Det är liksom bara rent nöje att byta dina egna sommardäck på bilen.
Det gör frun. Det gör hon på.
Jag måste fråga, vilken är den värsta sysslan under året på jordbruket som du säger, nej, du måste göra det här igen? Vad är det? Finns det något som du är så här, smakar riktigt illa när du måste göra det? Eller är allting jätteskoj?
Det hör ju liksom till allting. Ja, det är väl om någon utgödsling krånglar då.
Vad är en utgödsling för någonting?
Ja, någon sån här som vi har i laggården då, som skrapar ut skiten. Om det är någon sån som havererar då kan det vara lite suckigare.
Okej, det blir lite skit att göra.
Ja, man får.
Man bokstavligen.
Ja.
Det finns,
ja.
Alltså det finns ju jättemånga så här ordvitsmöjligheter nu. Det är grisar och det är lökar. Och
det är kvigor.
Men jag är så trött att jag kommer inte på någon bra ordvits. Mm. Så jag sitter och funderar här till
det. Man kan säga att det är mycket lukt i din bransch.
Det är det nog. Ja. Det är det nog, ja.
Jag har tänkt på den här bassängen. Det är ju någon form av bassäng. Det är en gödselbassäng utanför det här kvigghotellet. Ja. Hur kommer det sig att det inte luktar över hela bygden?
Ja, men det blir ju så. Ja, men du får ju som ett, det blir ju som ett svämtäcke som ligger på. Så det blir ju som ett lock.
Okay.
Så det far ju ingenstans det. Det är ju endast sen då när du ska sprida då. Du måste börja röra om det då.
Men det där är världens bästa gödsel, det kan man säga.
Mm, ja, no, det är det ju på sätt och vis. Det är det ju absolut det. Det är ju en stor resurs som ska nyttjas. Liksom omsorgsfullt förstås.
Ja, djuren har sin plats på något sätt
i
det hela. Mm. Det här, jag tänkte på, vi pratade om den här åländska löken som är en stor gröda här hos oss. Och vi är ganska duktiga på det. Men ändå måste det ju finnas en konkurrens med importerad råvara. Hur ser du på det här? Köper folk det här inhemska så att säga, när det kommer till lök i alla fall?
Ja, no, historiskt sett så har ju finländaren varit väldigt nationalistisk när man har sitt i livsmedel. Liksom. De har ju alltid,
löknationalism.
Ja, men de har ju alltid stöd i den egna produktionen. Liksom, och många gånger valt det framför annat. Då.
Mm.
Sen är ju lök, det är ju ingen dyra råvara på så vis. Att, jag menar, vill du spara pengar så då kanske det inte är där du ska börja. Tumma,
nu ska jag ta den här importerade löken för den är 2 cent billigare.
Ja, så jag menar där kanske den är kanske inte så priskänslig produkt på det viset.
Nej.
Men sen vill jag ju tro att, jag menar, om man ser nu som holländarna som har varit väldigt stora och är fortfarande väldigt stora på lök i världen då, så de kanske har hållit ner priser lite på konstgjord väg då, men nu på grund av många sådana här miljöaspekter som vi redan har då, som de, och nu kommer fast de då, så kommer inte de att kunna klara av att producera för samma låga pris längre.
Så löken kanske ser ett uppsving lite grann i pris här?
Ja, no, kanske de måste höja sina priser. Sen ska vi komma ihåg att ska du ta upp en lök från Sydeuropa, det är 10 cent till det per kilo i transport bara. Och det har ju vi liksom till fördel på inhemska marknaden förstås då.
Men alltså lök måste ju vara den gröda som man med 101% säkerhet kan säga, den här kommer vi att använda om 10 år, 20 år, 30 år, 40 år, 50 år. Man har ju lök som ingrediens i nästan all mat som man lagar.
Ja. Men man kan, den är inte så trendkänslig.
Nej, det kan, och det går, alltså, potatis vet man ju aldrig. Det kan komma någon sån här diettrend att man, nu ska man inte äta potatis eller vad som helst, eller morötter eller sådär. Men lök, i och med att det är som salt. Ännu bättre än salt, för salt är ju farligt, men...
Jag tänkte faktiskt fråga dig, är lök så att säga, är det mat eller är det en krydda? Vad skulle du säga, Erik?
Ja, för oss är det ju båda två, men tittar du runt i världen så då är ju löken, det är ju en baskrydda då, eller, och råvara i mycket. Jag menar, tittar du i Asien, jag menar, regeringar står ju och faller på lökpriser ungefär att de har det som en av sina agendor att vakta på lökpris, att folk har råd att köpa den ungefär.
Jaha.
Jo.
Ja, men det är så här, alltså, nu vet inte jag hur de mat ni lagar.
Lök är en mänsklig rättighet.
Ja, men 90% av alla rätter jag lagar innehåller lök.
Mm. Först hackar man lök och sen lägger man till lite saker.
Ja, precis.
Ni verkar vara riktigt bra människor ni allihop.
Ja, men vi
gör vad vi kan. Ja. Men ändå har ju löken lite, den är lite låg status, eller? Tycker du att löken förtjänar lite bättre anseende?
Nej, men tycker jag. Den har ett låg status.
Nej, varför känner
det
så?
Men den är bara stapelvara. Alltså,
löksoppa.
Jo, men samtidigt känns den ju liksom som kanske basen som all annan mat står på snarare. Alltså, då får den ju lite lägre status. Sen kommer det en massa så här små toppings med basilika, löv och sånt här. Och någonstans i botten så ligger löken och arbetar.
Nu när man ser en kock arbeta, då vad är det första man tänker på? De hackar lök. Mm. Och det ska man göra på ett snyggt
och fint
sätt.
Snyggt.
Ja, snyggt och fint sätt.
Är du bra på att hacka lök, Erik?
Nej, det blir nog lite grovt.
Va?
Ja.
Har du inga träna upp det där?
Nej, inga tillräckligt bra.
Eller? Jaha, okej. Okay. Ja. Ja, man sätter lite prestige i det där med hur man hackar sin lök.
Sen skär man ju egentligen löken, man hackar inte.
Exakt. Sättet, men man kan hacka gul lök, ingen annan.
Jag kan ju skylla på att ungarna tycker om att peta jorden. Så.
Ja. Jag fattar.
Ja, löken, den är fantastisk. Alltså, dels har man ju den som en bas, alltså till exempel när jag gör mina asiatiska rätter, all curry man gör, då är liksom löken i volymen i själva liksom currypastan och sådär. Och sen alla italienska maten man gör, då börjar man alltid med den här, du vet, det är lök och det är morötter och det är selleri. Och sen när man äter hamburgare, då har man lök på som så här garnityr.
Finns det någon världsdels mat där man inte använder så mycket lök? Nej.
Svårt att tänka med det. I så fall borde vi utesluta dem i något sammanhang.
De ska ut ur EU.
Jag har ju bott i Asien, men visst använder man ju väldigt mycket lök också. I Italien är ju löken jätteviktig, och i Frankrike. Oh, nej.
Fantastiskt. Du äter kanske ganska mycket lök, Erik?
Ja, men det är ju samma.
Hur är det, vad är det godaste du lagar med lök?
Ja, men karamelliserad lök till hamburgare, det är jättegott det. Men sen, jag menar, helt vanligt stekt gul lök till pannbiff.
Alltså, det är sanslöst. Lite farinsocker.
Allt i sin enkelhet.
Ja. Nej, det är faktiskt otroligt. Ja. Det som jag tycker är så häftigt med lök, om jag nu får nörda in lite här, det är ju också hur den ändrar. Alltså, den färska löken har en konsistens och en ganska amper, lite sådär. Den är ju härlig, men man vill inte ha så himla mycket.
Mm.
Men däremot när man steker den så kan man ju äta, alltså man kan ju äta 20 lök utan att det är något större bekymmer.
Jo, så är det.
Det är som popcorn.
Mm. Och sen kan man göra rostad lök.
Ja, nu går vi loss här med mat. lite. Ja, men det är sant. Mm. Nu är det lökprogram här.
Mm. Ja, det är nästan, ja, lök och chili, det skulle nog vara svårt att klara sig utan.
Jo. Du pratade lite grann om det här med den ekonomiska verkligheten och som man måste förhålla sig till. Odling idag och jordbruk överhuvudtaget bygger ju ganska mycket på stöd idag som sätts upp på EU-nivå. Jag brukar nämna mitt mesta wake-up call när det kom till jordbruk, och det var det här att man tänker att det är bönderna som får stöd, men det är egentligen stöd till mig för att man har bestämt sig för att mat ska vara billigt eller rimligt för alla människor att handla. Så stödet är egentligen inte till dig, Erik, utan det är till mig.
Jo,
det är... Men hur ser du på det här med stöden och att leva i en sån verklighet?
Ja, men tittar du som på lökodlingen i sig, så där har väl inte stödet så stor betydelse heller.
Det är så.
Eller nästan ingen alls.
Förklara lite för oss som inte fattar.
Ja, men där du har ett arealstöd där liksom där grödan du odlar så värdefull att jag menar, skulle inte vi få något stöd så skulle vi förmodligen hålla på med det ändå. Liksom, så det. Men sen finns det ju andra grödor då, där lönsamheten är mycket sämre och där är ju stödberoende mycket högre. Så är det. Och det, jag menar, tänker man sig ett scenario där du tar bort stöden och då så skulle ju jordbruket se, jag tror inte det var så här diversifierat som vi har idag. Det skulle liksom bli vissa grejer förmodligen då, och vissa grejer skulle försvinna helt och hållet då. Men jag menar, som gård som sådant har väl vi aldrig liksom, vi har sagt att vi ska aldrig liksom gå in i någonting för att oj, nu är det mycket subventioner i den här grenen för tillfället. För då är man nog lurad.
Mm.
Ja, det har vi nog sagt att vi ska försöka få det att gå ändå så långt som möjligt.
Men du, varför är lök så billig? Går det alltså att få ut jättemycket per hektar, eller vad är grejen? Hur kan det komma sig att löken är liksom billig stapelvara?
Ja, men det är ju det. Du kan få otroligt stora skördar per hektar om du lyckas förstås då.
Just det.
Men sen som sagt, vi brukar prata det med bekanta och andra lökodlare. Man ska aldrig ropa hej för de andra pengarna på konto. Det är mycket som händer.
Det var för något år sedan, tycker jag, så var det skriverier om att löken på något sätt hade fått någon röta inifrån. Stämmer det?
Jo, det kan ju vara liksom årsmånen är någonting som orsakar liksom problem då. Liksom som gör att du kan få felaktigheter i lagringen sen.
Ja, det var en mörk period i mitt liv. Det var jättemycket röd lök i synnerhet som var dålig. Och det var svårt att se det utanpå. När man skar den så märkte man, aha, okej, den här måste man kassera. Och,
det är ju ett problem förstås.
Men det är svårt att odla lök. Jag har försökt odla några löksorter hemma i mitt land några gånger. Det har gått dåligt.
Kan du få några proffsråd här kanske?
Nej, det var kanske inte lättast grejen jag försökt mig på. Jag har lyckats med mycket, men med lök det är helt omöjligt. Eller?
Ja, men det är ju det där. Det är som med all odling. Det är att ha jorden i bra skikt och det ska vara högt pH. Det ska inte vara allt för packat och så vidare. Ja, okay. Varmare, finare sandjord, det är ju det bästa. Det är ju en ökenväxt från början.
Fredrik? Du ska odla den i ditt ökenlandskap.
Nej, ute på
bergöknen. Okej, så den ska ha lite torrt?
Nej, den vill ju ha mycket vatten. Men liksom den
behöver kunna ta plats.
Ja, och sen värmer den förstås. Och sen finns det ju sådana som med löken då. Den ska växa 3 brett och 2 högt och helst så glest som möjligt. Och det har vi ju sett. Man har sett och gått i någon lökrad då. Då har du ju sett hur de har vuxit. Nästan så uppe på varann med rötterna ner i marken. Då, liksom. Så det är ganska häftigt hur de kan växa.
De gillar att växa kan man säga.
Ja, ja de gör det.
Ja, ja inte ja. Hos mig. Men...
Nej, just det. Mm. Tillväxt, okej. Jag tänker på, det händer ju saker på alla fronter när det kommer till teknologi idag. Det knappast utesluter lökodlingen. Hur ser den tekniska utvecklingen ut hos er?
Ja, no.
Finns det nya maskiner eller är det liksom i sorteringen? Eller var kommer innovationerna?
Jag tror att det kommer inom preciserad gödsling och bekämpning främst.
Okay.
Och sen förstås, det kommer ju förmodligen komma rensrobotar för ogräs, bara de får utveckla dem tillräckligt och sådana grejer då.
Så sen kan du sitta på Hawaii och liksom ringa hem och...
Nej, så enkelt tror jag inga det Nej. Kommer att bli.
Okay. ringa Men. Till din gödslingsrobot.
Ja, förmodligen. Jag menar, drönare, det utvecklas ju hela tiden. Det är ju
att man håller koll på odlingarna.
Sen. Ja, men att de, du slipper köra då, att de kan sköta bekämpning eller gödsling till exempel.
Mm.
Ja, det kommer förmodligen att komma. Det bara tiden får jobba liksom. Och sen har vi ju förstås idag då, det som redan är här idag då, med GPS på traktor. Då, att du har autostyrning och fasta körspår och sådana grejer. Då.
Kan du sitta och lyssna på podden Ålands Handel medan du kör?
Det går absolut utmärkt.
Traktor. Ja. Ja. Hur håller man sig uppdaterad kring sånt här i din bransch? Alltså är det mycket utbildningar eller branschnätverk? Eller hur?
Jo, och det är ju träffar då med odlarna då. Jag menar, som ordnar så till exempel trädgårdshallen. Då.
Mm.
Och sen förstås finns det ju, jag menar, de har ju den här lök- och morotskonferensen. Den var nere i Skåne i år till exempel.
Mm.
Då får du ju träffa från i princip alla lök- och morotsodlare i hela Sverige.
Mm.
Och Norden kommer ju dit då.
Varför buntar man ihop just lök och morötter?
Det är väl för att det passar att få allt på samma ställe. Då. De okay. delar ju på sig sen då liksom, i två olika grenar. Då,
okay.
Så man får välja lite då om man tycker att passar.
De går på den italienska linjen.
Ja.
Först lök som morot och sen börjar man laga resten av maten.
Var det celler i olorna då? De borde också komma med där.
ja.
ja, precis.
Ja. Mm.
Ja. Men du, ni säljer ju all lök via Ålands trädgårdshall. Hur ser det här samarbetet ut med dem? Alltså, hur går det till? De bestämmer hur mycket du ska odla, nej?
Ja, nog till en del. Jo, så har de ju. Jag menar, man får ju lämna in sina...
I år tänker vi sälja x ton rödlök.
Ja, nej men som de har ju sina liksom... De har ju skrivit avtal med handeln i sin tur då. Så de vet ju hur mycket de behöver totalt. Och sen får du ju lämna in önskemål då, beroende på lite hur det passar för dig själv då. Och odla då.
Mm.
Så för det mesta brukar det ju gå att få igenom det. Så.
Men det är de som bestämmer. Ja men du får odla så här mycket i år. Och ja. Du får odla så här mycket.
Ja no, de styr det ganska långt ju. Det gör de nog det. Men ja det gör de nog det.
Får du sedan lök till någon annan liksom, om du odlar för mycket då? Eller är man liksom så här. Ja, men,
nej men då, de, det har ju aldrig varit så att de inte skulle ha tagit allt skulle jag säga heller.
Utan, okay.
Jo, och du får ju sälja lite själv på torget, men jag menar, det finns ju liksom ingen anledning till det.
Fredrik vill ha en direktkanal här till sin.
Ja.
en lökkran.
Så att du slipper hålla på och försöka själv i din bergöknen.
Ja, jag specialiserar mig på chili istället, tror jag. Mm.
Ja, det är bra. Jag behöver chili, så det kan du bidra till mig.
Det kan vi nog lösa.
Skönt.
Tror jag.
Men jag tänker på just Ålands trädgårdshall. Hur viktiga är de för att det här ska funka på Åland? Alltså att vi ska hålla vår landsbygd vid liv?
Ja, men då är det ju otroligt viktigt att du har en försäljningskanal. Jag menar,
annars skulle du måste själv sitta och göra delar med...
Jo, och jag menar, det är som sagt, det är lätt att odla. Det är svårare att sälja.
Det är, ja, men de som säljer kanske tycker att det är svårt att odla och lätt att sälja.
Ja, jag menar, det är nog en otrolig hjälp liksom. Jag menar annars, det skulle bli väldigt tungt.
Mm.
Har
du koll på vart dina lökar tar vägen? Hittar de hela vägen upp till Lappland?
Nej, det har jag inte koll på.
Nej. Du följer dem inte?
Nej, det gör jag inte.
Nej, men de går att följa, eller hur?
Jo,
det står ju så att säga,
absolut.
När någon köper en lök var som helst i Finland så kan man se att den kommer från...
Jo.
Ingby.
Jo, absolut.
Vad gör man det? Står det?
Nej, men det
finns en kod som du ska kunna vara spårbart hela vägen.
En odlarnummer, ja.
Okej.
Hur påverkar, alltså prissvängningar, så här, du pratar lite grann om att det kan tänkas komma en svängning uppåt här nu med tanke på att Holland hamnar bak efter, eller är det ändå så att den kommer ligga stabilt med lök just?
Ja, lökpriset har ju varit väldigt stabilt i många år, tycker jag då, själv då.
Mm.
Så jag menar, Men jag menar, jag aldrig vet ju man vad som händer. Det är en orolig värld vi lever i. Klart det kan hända någonting.
Men vi hade ju inflation på mat i fjol med 10%. Steg löken ungefär också med 10% då? Eller?
Jo, nu steg ju lökpriser förstås då. Jag kan inte säga exakt vad det är. Men det är ju, kostnaderna steg ju för oss också då.
Mm.
Men jag menar, då tar vi ett lysande exempel. Jag menar, hur bra det var att få vara liksom delägare i ÅTH då. För ja, men då gick ju ÅTH in och kapade sina marginaler för att höja lökpriser ytterligare för odlarna.
Mm.
Bara för att kompensera för kostnadsökningarna. Liksom.
Ja, så de kan ta en liten svacka för er skull.
Ja, jag menar då, det var ju otroligt hjälpsamt.
Ja, för det var ju ett tag som alltså, gödsel och bränsle, allt blev ju superdyrt.
Ja, det var ju fruktansvärda.
Gödsel måste också dessutom, där bygger det på lite rysk import tror jag. Mycket ammoniak som kommer från Ryssland.
Kom det ut? Från Ryssland kanske?
Kom, nej, ja. Jag vet inte. Jag tror jag man har kunnat ersätta all ammoniak inte som man har till gödsel. Det tror jag.
Jättedålig koll på den globala ammoniakhandeln får jag säga.
Det är därför som till exempel när det kommer till den här vätgasutvecklingen som är på gång. Alltså att det byggs upp en vätgasindustri i bland annat Finland. Och en produkt som man kan förädla vätgas vidare till är ammoniak. Man kväver från
det visste jag, tror jag.
Kväver från luften och så gör man ammoniak. Och ammoniak är basen egentligen i vårt jordbruk, ska jag säga. Åtminstone en av dem.
Ja. Och basen i styrkelyftning. Håller inte så här styrkelyfta på att lukta på ammoniak när man ska peppa igång sig själv.
Utan ammoniak blir det varken lök eller styrkelyftare.
Eller rekord i
knäböj. Det är ändå ganska stor exportvara på Åland, bägge två, eller hur? Styrkelyftare och lök. Ungefär samma. Jag tänker, man brukar ju när man driver företag vilja utvecklas. Så även ni säkert. Ni har i och för sig stor bredd i verksamheten redan. Men om du tittar framåt så här. Har ni några planer på att utöka på ett eller annat vis? Blir det jätter eller blir det någon mer löksort? Eller?
Ja, men många gånger så där man säger att man utvecklas. Så kanske det inte alltid är det att du ska lägga till en sak till.
Nej.
Bara för att bli. Utan du kanske kan göra det du håller på med ännu lite bättre. Det är ju en utvecklingsprocess.
Jag menar,
jag skulle säga att den största utvecklingsprocessen vi har gjort är ju planering då, med tanke på att vi har så många olika grejer så har ju planeringen varit otroligt viktig då. Och där har vi via Ta hand om bonden-projektet kommit i kontakt med Sofia Jansson som har varit och hjälpt oss då med att lära oss, så vi veckoplanerar ju, varje måndag har vi möte. Och det är ju mer en sån där, det är ju liksom själva planeringen i sig är ju inte så svår, utan det är ju den där personlighetsförändringen som krävs och lär sig planera. Det är ju det som är den riktiga liksom, tröskeln att stiga över.
Vad är Ta hand om bonden för någonting?
Ja, det är via LPA då, så har de ett Ta hand om bonden-projekt.
Vad man ska man göra då?
Ja, no, det är
liksom, yoga?
Ja, till exempel om du känner att du behöver det.
Okay. Ja. Men det handlar lite grann om att få struktur på tillvaron fast man har ett jobb som sträcker sig hela dygnet.
Ja, no, lite så är det ju. Ja,
okay.
Och vi valde ju, man fick som liksom, pengar då till, eller förbindelser då, som du kunde använda till lite olika saker. Då. Och då, vi valde dem för att använda dem för konsult och kring planering. Då. Och det är ju nog bland de, jag skulle säga bland de bästa investeringarna vi har gjort för oss. Då, liksom. Och det har ju utvecklat vårt företag, absolut. Det hade gjort det. Jag menar, vi provade ju en massa. Det var Google kalender och det var Trello och det var det ena med det andra. Men det som funkar bäst för oss var ju helt vanligt. Papper och penna.
Back to basics, så att säga.
Papper och penna,
en sån här stor väggkalender där det står bara.
Ja,
det funkar.
Ja, man måste prova.
Jag har hört ryktesvägen att ni bryter ny åkermark. Det måste ju ändå betyda att ni tror på att det ska gå vidare i framtiden det här.
Jo, det där som vi bröt fram då, så till en del så har det ju varit bete och åker. Fast det har varit skog emellan. Går du tillbaka och tittar på kartor från början på 1900-talet så var det ju liksom bete.
Just det.
Och åker då. Så, men sen har det ju varit... Men vi ser det ju som så då, att vi vill ju ha åkermarken nära driftcentrum. Vi vill inte sätta oss i traktorn och köra 20 km för att komma till åkran. Då. För jag menar, du blåser rätt snabbt iväg en halvtimme, 45 minuter och det är bara kostnader i det.
Framförallt vill vi inte, vi som kör bil på vägen, att ni ska sitta och köra i traktorn.
Nej, vi vill ha allt så nära som det bara går då.
Tänker på sig själv här.
Ja. Så det är ju en det är någon sån grej som ligger bakom också då.
Mm.
Och jag menar med bevattning och allting, allt ska ju liksom hållas koll på då så det gör ju sakerna mycket lättare.
Funkar bättre helt enkelt.
Ja. Mm.
Hur ser du på framtiden? Det är det här du tänker göra?
Jo, absolut. Om det inte blir något får vi ha hälsan bara. Inga något oförutsett händer.
Nej.
Är det här vi tänker göra.
Jag tänker, vad har varit via det här med stöden och så här, men om du skulle få drömma själv, vad skulle hjälpa er, så att säga, din bransch mest, om vi säger politiskt eller ekonomiskt, eller så att säga, vilken faktor ska göra skillnad för er?
Det som jag tycker nu, om man tittar politiskt då, med, och från EU-håll, att det har varit så mycket knyck och ryck. Att, jag menar, om vi tar de här fokusarealerna då, som kom då, som var för biologisk mångfald.
Mm.
Ja, så det skulle vara 5% av åkerarealen skulle ligga som är, ja, för fjärilar och grejer då. Och det är ju jättebra saker, men absolut. Men så hinner de bara implementera det då i den här perioden. Nej, ni får nog odla som vanligt ändå, för Putin har gått in i Ukraina och det är corona och det är det ena med det andra.
Ja, man kan inte liksom kortsiktigt tänka på fjärilarna och sen plötsligt bara inte.
Ja, och sen, jag menar, så har du, nu tänker de slopa det helt och hållet, att nu ska du på nationell nivå liksom titta på hållbarhet och på biologisk mångfald då. Men jag menar, det är liksom just det där att lagt kort ligger aldrig, utan sen är de inne och rör och för lite hela tiden ändå.
Mm.
Och det retar jag mig lite på, att jag tycker att du måste ju ha en långsiktighet i dina beslut. Och men det är klart, tar du ett beslut så har det en konsekvens.
Mm.
Det är ju så.
Mm.
Och det får man acceptera. Du får inte bara bra saker med ett beslut. Det kommer nackdelar också.
Man kan inte bara vända kappan direkt när det blir lite kämpande.
Ja, så är det. Och det är väl det som kanske lite, jag tycker att...
Ja, du jobbar ju för 11 generationer framåt, du. Så inte kan de hålla på sådär vartannat år och ändra.
Ja.
Jag missar någonting, Fredrik. Vad tycker du?
Jag blev lite nyfiken på svinproduktionen också. Hur stor är den och vart går det?
Ja, vi har 13 suggor. Så när vi pratar med fastlänningar eller sådana som bekanta, ja, ni har 1300. Nej, vi har 13.
Okay.
De bara, jaha.
Missa några nollor.
Ja,
så den är ganska småskalig.
Jo, det är ju, jag menar, skulle vi sätta
26 julskinkor där.
Ja. Nej, men det är ju bara modersuggorna det.
Ah, ja.
Ja, sen vi producerar ungefär 230-250 slaktsvin i år då.
Mm.
Ja, och allt slaktas ju här på Dalmas då. Vi köper in slakten av dem då. Och sen har vi kontrakt med Mattias Eriksson då. Säljer allt via dem då. Så det, du hittar vårt kött på Kantarellen och Mattssons Godby och Hallen. Ja.
Årens gris.
Ja.
Jag har faktiskt köpt griskött på jag går någon gång, men det var länge sedan. Kanske det var 10-15 år sedan.
Jo,
ni hade någon sorts direktförsäljning till konsumenter.
Jo, det började ju lite med det då, via Reko hade morsan och farsan då. Men sen halkade in på de här Mattias Eriksson då, och skrev kontrakt med dem, och det tog vi över då helt enkelt.
Mm. Får man det året runt, eller har gris en säsong, så att säga?
Nej, vi varje måndag klockan 6 backar slaktbilen till. Så på torsdag så har ni färskt kött i butiken.
Sweet.
Där ser man.
No.
Åländsk griskarré.
Mm.
Jag tycker karré är min bästa bit på gris. Vilken är din?
Fläskkotlett.
Ja, Fredrik.
Med ben.
Jo, i och för sig med ben är bra.
Jag måste tänka, jag är lite sån här kluvet förhållande till griskött faktiskt.
Jag tycker det är bra med färsen, för att man kan krydda upp den så himmelen. Nu kan man tycka kanske att Fredrik och jag är lite onödigt intresserade av mat här. Men man kan krydda fläskfärs så himla mycket, för att den har så mycket smak i sig.
Ja, den går ju att blanda med
bra
mycket.
Bra till asiatisk mat när man ska göra sin fräsiga, starka ramen och sånt här.
Ja.
Du you rest your case.
Nej, jag blev funderat på gris olika stycken detaljer. Jag kommer inte ihåg vad de heter. Det var så länge sedan. Men
jag tycker karré är det bästa man kan grilla, nästan av allt.
Jag skulle säga karré, för man gillar ju sin pulled pork. Mm. Det gör man ju. Men då är karré bra att börja från. Så ja, säger nog karré också.
Men först och främst ska man ha lök.
Ja. Karré, är det grisens entrecôte? Eller?
Ja, det, oh, typ. Det
man ser det ju nästan. Högre, den har samma struktur.
Ja. Det påminner nog.
Det är prisvärd också, karré.
Otroligt. Mm. Mycket bra kött.
Ja.
Nu ska vi bara köpa åländsk.
Mm. Ja, men det gör vi alltid.
Då så. Då är jag egentligen ganska nöjd. Har du något tillägg, Erik, från Marcusas? Är du nöjd?
Ja, vi kan få framhäva allting vad vi gör.
Du behöver, du har sagt vad du behöver.
Ja.
Men vi, en grej kvar har vi som du ska säga, och det är att vi avrundar med veckans hyllningar. Och du får börja, för du är gäst. Mm-hmm. Erik Ekström, vem vill du hylla?
Ja, nej, men alla som har hjälpt oss att sträcka ut sin hand då, både före och efter branden. Och sen, jag menar, alla som här sommartid nu kommer att hoppa in och jobba med oss. Och det är så.
De som finns kring er gård helt enkelt.
Jo, så är det. De vill vi hylla.
Vi är med. Vi hyllar dem. Rosenkvast.
Mm.
Vem tänker du ge veckans rosenkvast?
Vem ska få en stor rosenbukett? Nej, men jag har på senare tid läst väldigt mycket böcker. Man kommer in i sådana här skov lite nu och då av läsande. Och det har varit jätteskoj. Och en bok som var, den är egentligen helt knäpp, men den var rolig. Och den hade ett väldigt bra språk som jag tyckte att den flöt på väldigt bra. Det var, vad heter han, Philip Tales bok, han och Bitte Westerlunds bok, som heter, vad heter den? J och B tror jag. Ett skenäktenskap eller något sånt. Handlar om Jörn Donner och Bitte Westerlunds förhållanden. Och Jörn Donners andra kvinnor. Och det hade, jag hade ju för ett tag sedan förmånen att få föra ett samtal med Bitte Westerlund när hon var på Åland inför...
Det fanns lite peculiariteter i det där samtalet, eller?
Ja, hon hade med sig sin, den här, det var en sorts tennstop eller silverstop och sånt som hon visade upp. Hon hade ju haft då Jörn Donners aska i det, eller delar av askan, och hällt i sin kompost som en hämnd mot Jörn, för han hatade den här komposten så länge han levde. Han avskydde den.
Får man göra så?
Jag tror kanske det blev någon sorts rättsligt efterspel, men hon har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet för det. Men i vilket fall som helst.
Boken är bra, kan vi säga.
Bra, men den var bra och dåligt. Herregud, allting har sin charm, och den var, det var en sån bok som jag kommer ihåg. Och då, den gjorde ett intryck, och den var väldigt välskriven. Och hon var väldigt trevlig biten när jag fick träffa henne och allt det där.
Böcker som fastnar, tycker jag, blir ju mer och mer sällsynta. Alltså det skrivs så mycket böcker som egentligen känns som så här lättsmält mat. Ja, fast food.
Ja, när man blir så,
man kommer inte ihåg vilken polis och vilken deckare och vilket mord och vilken författare. De flyter ihop liksom.
Jag har lite sån inställning nu när man har blivit så gammal som jag är. Ja, men jag känner mig gammal just nu i alla fall. Okay. Så när man, om man dricker vin eller äter mat eller läser en bok, då är det så här, absolut viktigaste, det ska sticka ut. Jag vet att jag var på en vinprovning en gång i Rom, och så frågade han där sommelieren mig, att, Fredrik, vad vill du smaka på? Så man, ge mig det sjukaste du har. Det ska smaka jättekonstigt, för det tycker jag är skoj. Då kommer jag komma ihåg det. Mm. Och då fick jag ett vin som smakar curry. Och det kommer jag ihåg, för jag sitter och pratar om det här nu.
Ja,
så man vill ju ha sånt som man minns.
Så det där var en bok som smakar curry, kan man säga.
Den finns säkert på utvalda bokhandlar, så gå och köp den och läs den.
Okej. Då ska jag ta det här vidare, därför att jag har denna vår följt... Det här är min hyllning.
Det förstår jag, eftersom du pratar.
Eftersom du pratar så länge så man glömde bort att det var veckans hyllningar.
Ja.
Jag har följt serien Shogun. Kommer du ihåg att den kom på 80-talet kanske? Vi frågar inte ens Erik, för han är så ung.
Jag är så gammal, jag inte att jag kommer ihåg något sånt. Nej.
Va? Nej. Minns du inte? Alltså det var en stor händelse. Dels så stod den här boken. Det var ju så att alla föräldrar på den tiden hade bra böcker. Det kom bokpaket. Och det
nej,
var alltså,
inte minna.
Alltså fanns samma böcker i alla hem.
Ja.
Och där fanns då Shogun.
Vem har skrivit den?
James Clavell, tror jag.
Okay.
Mm. Sen så blev den en miniserie. Jag kommer inte ihåg många avsnitt. Säg 5-6 avsnitt. Mm. Med Richard Chamberlain, tror jag. Han var så här extremt tjusig kar som alla älskar.
Ja.
Och den här serien, det var som att Japan fastnade hos folk. Alltså det var på något vis första gången som den här japanska kulturen fick lite fotfäste. Och folk blev väldigt fascinerade av Japan. Och det där hade man ju glömt. Tills nu i vår, när Disney Plus faktiskt har gjort en ny version av Shogun. Jag tror att det ska bli att det är 10 avsnitt som kommer. Och den är otroligt spännande. Det tar ett par avsnitt att klura in sig i den här politiken som pågår. Men sen handlar det mycket om liksom Japan. Varför? Japan är ju ett jordbävningsområde. Och det är också därför de bygger sina hus i papper. Det är därför de fästar vid den här konsten som är förgänglig, alltså konst i sand till exempel, eller målerier med bara vatten som försvinner efter en minut eller så. Alltså det handlar om att allt är förgängligt, alltså en jordbävning kan komma när som helst och bara blupp så är allting borta, då måste du bygga upp ett hus igen, det är lika bra att det är byggt av papper. Fascinerande och en bra serie tycker jag.
Eller så att atombom jag kan komma.
Hyllar det Shogun. Det var min hyllning. Bra hyllningar idag tycker jag.
Ja. Japan är på väg tillbaks. De drabbades av en stor finanskris där i slutet på 80-talet. Ja. Alltså fastighetssektorn kraschade totalt. Och det var väl i vintras som Tokyo-börsen återhämtade sig. Okay. Efter 35 år.
Ja, men så passligt att Shogun kom den här våren.
Det är en renässans för Japan.
Vad har du för känslor för Japan, Erik?
Ja, tycker om bilarna. De funkar bra.
De funkar, ja. Det är bra. Mm. Men då får vi tacka dig, Erik Ekström, från Marcusas i Ingby, för att du kom hit och berättade lite grann om lökodlingsverkligheten och svinuppfödningsverkligheten och om Kvighotell.
Mm. Eller mycket intressant Kviginternat.
För mig som stadsbo och för Fredrik som, vad det nu är. Ja, någon slags landsbygdsturist.
Stadsbo i exil.
Ja, precis. Mm. Med det, tack till dig, Erik.
Tack.
Och Fredrik.
Tack och förlåt.
Tack och förlåt.